Podplay.
Hockeyvänner, jag hälsar er välkomna till ännu ett avsnitt av Hockeypuls podcast och det här specialkonceptet som jag lanserat för sommaren 2021 i hypotetiska hörnan. Och vem placerar vi där den här veckan? Jo, Linköpings huvudtränare Claes Östman. Välkommen till podden.
Tack Adam.
Jag var nära på att säga Claes Klabbe Östman. Är du en klabbe?
Jag har lite olika. Det spretar lite. Klabbe finns där och Klasse och sen något sånt där gammalt kacke finns också från min ungdomstid. Jag frågar mig inte hur det blev så, men Klabbe funkar nu.
Det gör det. Det funkar alltså. Så vi kanske kan lansera det också här inför säsongen 2021-2022 att Klabbe Östman, det är det som gäller från och med nu.
Det låter bra. Det låter poppigt. Vi kör på det.
Ja, exakt. Jag ska säga grattis också till att ha vunnit NLA-mästerskapet med SUG. Hur lyckades ni med det?
Ja, tack så mycket. Ja, hur lyckades vi? Det var vi hade en fantastisk säsong. Vi hade ett bra lag och vi hade bra karaktärer på de bästa spelarna. De var intresserade av lagets framgång framför allt. Så att man kan väl att det var en framgångssaga från första matchen till den sista egentligen, där vi seglade ifrån i tabellen och vi slog något poängrekord där genom alla tider i Schweiz. Och sen så gick vi väl igenom slutspelet ganska smärtfritt. Det var väl kvartsfinalen som var lite jobbig där mentalt och liksom ha allt att förlora kändes det som. Men ja, det var en grym säsong men en skön avslutning på tiden i Schweiz också.
Vad kan du ta med dig från den erfarenheten då in i tränarjobbet med LHC nu?
Ja, alltså framförallt så känner jag att det har varit nyttigt att vara ifrån SHL och ifrån Sverige ett tag och få se någonting annat och få lite andra bilder och sådär. Jag tycker ligan i Schweiz är rolig på det sättet att det är många olika spelstilar och kulturer någonstans. Man har ju lite olika sätt att spela i olika delar av landet och så att det tycker jag har varit bra. Sen också kanske ta ett steg ifrån SHL och komma in med lite fräscha ögon, även om jag såklart har haft C-more konto där nere och sett en hel del tyvärr.
Lite smygreklam här också.
Man hamnar ju där i soffan på kvällen när man inte har så mycket annat att göra, men jag tror det var bra att vara ifrån lite grann också.
Ja, men Linköping har ju haft flera traggliga säsonger på rad nu. Vad talar för att laget faktiskt lyckas klättra några pinnhål i serien nästa säsong som du ser det?
Jag tycker det som talar för det är väl kanske att självbilden, även om man har fått en stukad självbild, så tror jag att den kanske rimmar lite bättre med verkligheten också. Man kan inte komma 11, 12, 3 år i rad och prata om att vinna SM-guld och förväntningarna ska vara så höga. Så att jag tror att hela föreningen är en ödmjukare förening än den som jag lämnade för lite mer än 2 år sedan. Så det tycker jag är den stora delen. Sen så tror jag att vi måste inse att vi måste göra väldigt många saker bättre, för att annars så om man ligger 12 när serien slutar förra året, så jag ser det som att vi startar som 12 också. Så att det finns 2 vägar. Den ena riktningen är inte så rolig om man går åt fel håll. Så att vi måste vara noggrannare med allt egentligen. Men jag tycker det finns en ödmjukhet som jag tycker talar för att vi ska kunna förbättra saker.
Okej, nu ska vi se. Är du nervös? Är du spänd? Är du exalterad inför det som komma skall nu?
Jag är inte så mycket för att bli nervös, men jag är förväntansfull kan vi säga.
Let's go. Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
Då väljer jag Claes Dahlbäck.
Mm-hmm. Okej, okay, så du bortser helt och hållet från alla snubbar borta i NHL?
Ja, jag skulle väldigt gärna ha Claes Dahlbäck i vårt lag. Jag tycker han står för, han är... han är en LOC-are och en duktig spelare och han är en lagspelare och han skulle kunna hjälpa oss på den resan som vi ska göra. Så att jag nöjer mig med Dahlbäck. Får vi honom ska jag vara jättenöjd.
Okej. Okay. Har du inlett en dialog?
Ja, den dialogen den pågår varje sommar och har gjort i 8 års tid. Men det är svårt.
Ja, jag förstår. Men realistiskt sett då? När tror du att han skulle kunna vända hem?
Det ska han göra till nästa år tycker jag. Men du måste nog fråga honom tror jag. Det är mycket, det är mycket tajming i sådana här saker också. Men jag hoppas han vet och känner att han skulle vara varmt välkommen om han skulle vilja komma hem.
Ja, men det är en bra smällkaramell. Sommaren 2022, Claes Dahlbäck tillbaka.
Det skulle vara bra.
Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil. Hur agerar du?
Ja, jag får väl fråga dem vad de menar. Så att jag vet vad det är de inte är nöjda med.
I vilken ordning gör du det?
Ja, jag skulle nog definitivt ta dem en och en. Jag kanske skulle ta någon av dem som jag känner att jag får de ärligaste svaren av först.
Okej. Okay. Och hur går man sedan vidare för att kanske gjuta olja på vågorna?
Ja, man får väl först och främst ta sig en funderare om det de pratar om stämmer, om man håller med om den kritiken. Ibland så kanske man får bara suga åt sig och lära sig något av när man får kritik. Och ibland så kanske man också får konstatera att ja, jag hör vad du säger men jag håller inte med dig. Så att jag tror man får helt enkelt värdera vad kritiken handlar om. Det är ganska ovanligt att man får den där typen av... De pratar nog mycket när man inte hör, tror jag. Så att... Det är sällan man får beröm som tränare och det är sällan man får så mycket kritik heller.
Är det så? Alltså, det är medias uppgift att såga och hylla?
Ja, lite så. Jag brukar säga till spelarna att de vill ju gärna ha beröm och positiv feedback och allt det där. Alltså, det är väldigt sällan det är någon som säger vilken bra träning du har gjort idag. Det har väl hänt en gång på 20 år, tror jag.
En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i LOC. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
Mitt svar blir ju absolut att det händer inte.
Du skulle inte ens överväga det?
Nej, det skulle jag inte. Det tror jag man biter sig i svansen om man är med på sådana där deal, tror jag.
Skulle det inte ens bli en dialog med sportchef, klubbdirektör, styrelse om en sån fråga?
Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag ska inte säga 100% att de skulle säga nej, men jag tror det. Jag tror inte det funkar så i Sverige idag. Jag har aldrig varit med om någon sån naturer och jag hoppas jag slipper.
Har du varit med någon gång under din långa tränarkarriär att det har funnits spelare, agenter eller någon i den kretsen runt en spelare som har varit på dig att säga, ja men kan du inte låta han eller henne spela här så får du det här, vi kan hjälpa dig med det här, att det är liksom tjänster i en tjänster som det snackas om?
Nej, ja, det är faktiskt ett tillfälle som jag har varit med om något liknande. Jag var ju med och hjälpte de tjeckiska juniorlandslagen under några säsonger här för en herrans massa år sedan, och då fanns det någon sån där historia, som inte till mig personligen men till några av de andra ledarna, där det fanns lite såna där egen vinster om man gjorde på ett visst sätt. Men
vad var det för sätt då?
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var i alla fall inflytelserika föräldrar som försökte påverka vilket lag vi skulle ta ut till någon juniorlandslagsturnering. Men det funkar inte. Jag är glad att jag inte kan berätta att vi tog ut någon kille och åkte till Mallorca, utan det styrdes av. Men jag vet att det var på tapeten i alla fall, att diskuterades hur man skulle få bukt med det. Men det är en annan kultur och en annan värld än vad vi lever i här i Sverige, tror jag.
Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
Ja, alltså det är väl massor med saker som man, små saker som man har känt att men det där varit inte riktigt bra och där hade jag kunnat gjort annorlunda, och det tycker jag hör väl till hela processen, att man lär sig saker. Men det är svårt att hitta något sånt där stort beslut. Jag är inte så där så att jag går och funderar på så mycket och ångrar så mycket som jag har gjort, utan mer att man gör fel ibland och då får man lära sig någonting av det. Jag har svårt att ta något en speciell situation så där.
En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
Ja, det gör jag.
Okej, hur tar du upp det?
Ja, jag frågar om hur han upplevde situationen och som säger vad jag tycker, och så får vi gå vidare därifrån. Jag tycker att vi måste hjälpas åt och liksom få bort de där grejerna så mycket det bara går. Men sen är det, jag tycker också den här filmningsdiskussionen, den är lite lurig. Vi hade några situationer här i den här säsongen som gick också, där vi fick spelare som fick böter för filmning eller vad det nu heter. Där man, alltså, det finns en gråzon också. Ibland så tycker man att det ser ut som en solklar filmning när man kör i slow motion och man funderar. Men i vissa situationer så är det också en rädsla och man kan få någonting upp mot ansiktet. Och man, alltså, instinktivt för att skydda sitt ansikte så slänger man bort ansiktet från situationen och sådär. Jag tycker den är, vi ska försöka få bort det, men jag tror inte vi ska jaga situationer och försöka leta filmningar heller. Är det uppenbara saker tycker jag, då ska vi bestraffa det och försöka göra något åt det. Men lite försiktig också tror jag man ska vara.
Ja, jag håller med. Och det är klart att rädsla är en del av det här, framförallt kanske när det kommer upp höga klubbor upp i ansikten och så. Men hur ser du på just det här med att man kanske vill påkalla domarens uppmärksamhet, att man vill vinna fördelar genom att visa att vänta här nu, här är ju faktiskt ett regelbrott skett, och så att man förstärker en situation för att få en utvisning?
Ja, den är ju svår alltså. Jag hoppas ju att vi försöker undvika att hamna där, att vi ska behöva förstärka och så vidare. Och det är klart att det ligger mycket på spelarnas ansvar och försöka stå upp. Och jag tycker hockeyn har haft en sån kultur, men jag tror att det där kanske är på väg att försvinna lite grann, att man försöker ta sig de fördelar man kan. Men jag tycker att det skulle vara bra om vi kom tillbaka till den där, att det fanns en stolthet i att man försöker göra sitt bästa för att inte ramla och inte överdriva saker.
Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Vad svarar du?
Jag svarar att det är nog bra om vi inte ändrar det varje år. Så att vi får vänta några år och se hur det här som det sättet vi har nu, hur vi tycker om det. Det är nog mitt svar. Jag tycker att det har varit mycket förändringar på slutet, och det är nog bra om vi får låta det gå ett par år och se vad som händer. Men jag lägger in en sån där passning också. Jag tycker att det kittlar lite det här att man ska få spela mot varann mellan serierna också. Ja. Den känns rättvis för mig på något sätt. Sen jag tycker jag förstår det upplägget med att man ska ha kanske lite lättare att ta sig upp och inte behöva slå ut ett SHL-lag som har så mycket bättre förutsättningar än de allsvenska lagen rent ekonomiskt. Så att jag köper den idén och tycker vi ska låta det gå och se vad som händer.
Ja, den här bilden delar jag helt och hållet med dig, och jag kan ju tycka att man var lite väl snabb på att skrota det gamla systemet, för det fanns väldigt mycket med det upplägget som jag tyckte var charmigt, just att det fanns två platser öppna upp till SHL, och att, som du är inne på, att det var ett hockeyallsvenskt lag mot ett SHL-lag, och de matchserierna var ju de mest underhållande på hela säsongen, tycker jag, bättre än SM-slutspelet. Sedan, det jag hade invändningar mot var väl vägen dit för de allsvenska lagen. Lite snårig väg fram faktiskt, med att man skulle gå igenom slutspelserier, det var playoff. Hade man simplifierat det upplägget tror jag, och sen haft kvar de här mötena med SHL och allsvenskan, då hade man hittat ett ultimat scenario, tycker jag i alla fall, med kvalsystemet.
Ja, jag håller med. Jag tycker det allsvenska slutspelet som man haft nu, det gillar jag. Det,
samma här.
Till att börja med förstår man reglerna, så man vet vilken väg man ska gå för att ta sig upp. Så det tror jag är bra. Men sen vad som händer därefter tror jag, det kan man nog göra på olika sätt. Men jag tror det är bra om vi inte ändrar varje år.
Ditt lag får antingen starta varje match med en 1-0-ledning, men då förlorar ni alla tekningar. Eller får ni alltid börja med pucken efter varje tekning. Vad väljer du?
det här är en sån där fråga som man får skäll av någon statistiker oavsett vad jag svarar. Men jag tycker ju om att ha pucken och jag hoppas att vi ska kunna ha ett lag som vill spela med pucken. Så att vi startar med pucken hela tiden och så ska vi vända på matchen, även om vi får ligga under med 1-0 då.
Just det. Jag läste faktiskt en artikel. Det här, nu studerar den här artikelförfattaren NHL från, jag tror det var 2010 till 2019. Och det fanns ingen korrelation mellan vunna tekningar i procent till att ha en hög tabellposition. Utan att det är någon uppfattning att ja, men, ligger man upp mot 55% som ändå man får anse att ett topplag gör i den kolumnen, så innebär det inte automatiskt att man tar fler poäng, utan du måste upp på 60 och över det. Och det, där ser man ju enskilda spelare att är man en 60-procentig tekare, då brukar det generera fler mål än om du ligger runt 45-50%.
Ja, det skulle vara kul att se statistiken. Alltså, du var ju inne på att vi skulle vinna alla tekningar. Då, ja, då tror jag man har en fördel.
Ja, men absolut. Det är kanske det man, alltså, kommer man upp dit, då är det kanske ett samband mellan att man får pucken efter tekningar och att man slutar rätta i serien. Who knows?
Ja, det får vi nog aldrig veta.
Nej, tyvärr. En spelare producerar poäng match efter match, men åker samtidigt på personliga straffar och abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
Jag skulle kunna tänka mig att jag är båda och.
Du måste välja här då?
Då är jag nog missnöjd. För då, jag tycker det här med abuse of official, gör man det en gång i stridens hetta och då tycker jag det kan liksom hända kanske till och med två gånger. Men har man en vana att göra det för ofta, då tycker jag då sätter man ju sitt eget ego framför laget. Så jag skulle nog vara rätt så irriterad.
Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
Då skulle jag nog försöka intala mig själv att jag skulle kämpa lite hårdare när det gäller de tråkiga sakerna med ishockey och träna lite bättre. Jag upplever att jag hade nog färdigheter för att kunna spela på hög nivå, men jag kanske inte tränade på så hög nivå när jag var i den åldern.
Skulle du anse dig själv har varit en lat spelare?
Ja.
Okej. Vad hade du för höjder i dig, tror du? Nu var du uppe i division 1. Det var väl då var den hockeyallsvenskan med Skövde där. Men tror du att du hade högsta seriepotential om du hade fått alla bitar på plats?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Sen jag saknade väl den delen som kanske är egentligen den viktigaste, att kunna underkasta sig hård träning och sådär. Så att, om vi bara ser till de andra egenskaperna så tror jag säkert att jag hade kunnat spela på hög nivå. Men det blev inte så.
Svenska ishockeyförbundet beslutar att hockey ska spelas med 4 utespelare, inte 5. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det, ju färre spelare du har på isen, desto mer individuell skicklighet och desto mer individuella färdigheter och kan man får ut mer av den typen av spelare, och vi har väl kanske inte det namnkunnigaste laget och vi kanske inte har den största plånboken i SHL heller, så jag föredrar att vi spelar med 5.
Så LHC kommande säsong här, det gäller att alla förlitar sig på varandra och att alla bidrar med 100% för att ni ska kunna vara lyckosamma?
Ja, det är jag rätt så övertygad om.
Du har en av Sveriges största talanger i föreningen, men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
Ja, jag skulle gissa på att han har en massa rådgivare runt omkring sig i form av föräldrar och agenter, och så kanske det är någon sån där NHL-klubb som har draftat honom också. Så jag skulle väl försöka att diskutera med alla dessa rådgivare och spelarna och försöka få honom att förstå att LHC är en bra miljö för en ung spelare att utvecklas i, och även om han inte får spela i SHL så har vi en fantastiskt bra juniorverksamhet där han kan fortsätta att ta steg, och att vi tycker att det skulle vara bra för honom. Sen så till slut så handlar det om vad spelaren själv vill, så att skulle det vara så att han då till varje pris måste spela i SHL, så då kanske han får lämna i så fall. Men jag tror en bra dialog där brukar kunna lösa många knutar.
Hur mycket tid har det här svalt genom åren? Alltså, om man tittar på din tränarkarriär och de här diskussionerna som du säger att du i så fall skulle ha. Alltså, om man tittar på från start till där du är idag, hur många gånger har du behövt ta de här samtalen?
Ja, det händer nog någon gång per år, eller hände nu, framförallt under den tiden som jag jobbade med som juniortränare, så var ju de här frågorna ganska aktuella någon gång per år, och så att lite tid har det väl tagit, men jag tycker ofta så, och framförallt sista åren här, så tycker jag både agenter och spelare, jag tycker det finns lite mer tålamod faktiskt, och det är min känsla i alla fall. Att jag hoppas att det fortsätter i den riktningen, för jag tror att många unga spelare skulle må ännu bättre av att ha ännu mer tålamod och inte ha så bråttom.
Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
Jag två namn så där som kommer. Jag tänker ju på att den stora utmaningen är ju inte hockeyn, utan det är ju ledarskapet och de bitarna. Och jag tänker ju på att det skulle vara någon sån här äldre, erfaren här, eller kanske från någon annan idrott som skulle komma in och hjälpa oss.
Gå ur hockeybubblan. Vi kanske tar in Phil Jackson eller någon sån där profil.
Ja, det var ju ett namn som jag tänkte på. Jag tänkte Tommy Söderberg, och jag tänkte något sånt där också. Bengan Johansson. Ja, jag tar de tre.
Ja, du tar de tre
skulle jag kunna ha med. Ja, jag tycker det är sköna bussresor också. Ja. Mycket gamla sköna stories som kunde berätta. Men framförallt att kunna vara med och sätta lite perspektiv på tillvaron, tror jag de skulle göra bra de tre tillsammans.
Okej. Ja, men du får säga det till general manager Niklas Bajen Persson att ja, men värva in det här sportrådet, så har vi dem som bollplank för dem över.
Varför inte?
Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter, som dessutom är ekonomiskt möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?
Till och säga idag skulle jag inte plocka in honom, nej.
Men om det var ett annat lag, ett annat tillfälle?
Ja, kanske. Alltså, jag, någonstans så är jag ju envis och tror ju att det går, och att människor kan förändras, och att och ibland så tror jag, har man en väldigt fungerande grupp, så att ta in någon udda fågel och någon som kanske bryter lite mönster och som är lite besvärlig kan ju vara bra för den dynamiken också, men tycker inte vi är där i LOC idag, så att vi behöver ha in en massa spelare som sticker ut på fel sätt. Så att, jag passar idag, men jag håller inte för omöjligt att om 4 år så kanske vi behöver en sån.
Vad är det som gör att LOC inte ska vara mottaglig för den typen av person / spelare? Just i dagsläget då?
Nej, men jag tycker vi är ju i ett läge där som vi var inne på tidigare, det är lite stukat. Det finns ju massor med saker vi behöver göra bättre, och en är ju att få gruppen att spela tillsammans och samverka och vara trygga och så vidare, och då tror jag vi behöver en annan typ av karaktär, och vi behöver mer lagspelare, och vi behöver mer erfarna spelare som kan hjälpa många av våra yngre spelare som har jättestor potential, och då tror jag det karaktärs biten är viktiga ingredienser på de vi plockar in.
Du är en match ifrån att ta SM-guld med LOC. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du?
Ja, jag skulle tacka nej. Dels så vill jag väldigt, väldigt gärna vinna ett SM-guld med Linköping, och sen så tror jag det känns som att skulle jag vänta 24 timmar och vinna det där guldet, så då kanske chansen finns i alla fall. Så jag skulle gambla på det, och jag vet inte om mitt sätt att vara och mitt ledarskap skulle passa så bra i NHL heller. Så
att
jag passar. Nej, jag vet inte. Jag tror att om jag tittar på hur generellt hur det ser ut där borta utan att veta särskilt mycket, så tror jag att de kan hitta en bättre kandidat, så får jag sikta på SM-guldet med LOC.
Okej, så det är inte någonting som lockar dig egentligen där du är just nu i skedet av tränarkarriären. Sen är det ju för många fortfarande en dröm såklart, och vi har ju inte haft en svensk huvudtränare ännu, men vi har ändå sett några från Sverige vandra över och bli assisterande och assisterande general manager, så vi har ju faktiskt Jeremy Colliton som man kan göra lite till svensk om man vill, men du känner inte att det är någonting som är högst upp på din önskelista?
Nej, det kan jag inte påstå. Sen är det klart att man vet aldrig vad som händer. Jag trodde inte för 5 år sedan att jag skulle åka till Schweiz och jobba heller. Så att man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror ju att det är inte så många år ifrån att det är någon som får chansen och kan få göra den resan. Det finns ju jättemånga svenska coacher som jag tror skulle göra ett bra jobb. Men jag tror jag behöver skaffa mig betydligt mer erfarenhet och göra mer resultat än vad jag har gjort innan jag blev aktuell. Så att det är inget som jag ens funderar på.
Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
Ja, då borde jag, ska ju då svara något lag i NHL naturligtvis. Men jag svarar
det hade,
team.
Det hade varit uppiggande om du sa typ HV71.
Ja, jag förstår det. Där hade du kunnat haft en rubrik. Nej, det skulle ju vara spännande. Jag säger CSKA Moskva då.
Jaha, okej. Okay. För den maktfaktorn de är, statusen som de har i världshockeyn, eller?
Ja, men lite häftigt och verkligen en annorlunda, en totalt annorlunda miljö än vad man är van.
Lockas du av det? Alltså att på något sätt erfarenhet berikar och därför vill man testa och vandra ut i alla möjliga hörn av världshockeyn?
Ja, men det tycker jag, det skulle vara spännande. Och sen är det väl, jag menar, Ryssland är ju, det är ju mer mystik bakom, och hur det är det, och man hör de här storiesen om hur det är för framförallt spelare som har varit där borta, och att det är ju annorlunda än Sverige. Jag tror Nordamerika, visst, det är ju jättehäftigt med NHL och det är de bästa spelarna där och förutsättningarna är fantastiska, men jag tror Ryssland, jag tycker det skulle vara mer spännande att testa på vad som händer i Ryssland.
Klabbe, nu har vi nått vägs ände här. Nu är faktiskt ditt avsnitt i hypotetiska hörnan slut.
Ja, tack. Det var kul att få vara med.
Ja, hur var det här, tänkte jag fråga.
Det var bra. Det var helt okej.
Det är svalt betyg ändå. Helt okej.
Nej då. Ja, men det var roligt. Jätteroligt.
Okej. Jag känner lite kryssat att jag fick ur det där. Men jag är i alla fall väldigt glad att du var med. Jag är säker på att alla lyssnare är det också. Du har mycket kloka tankar att ge till oss här i Hockeypuls podcast. Så jag uppskattar det väldigt mycket i alla fall.
Det låter bra det.
Mm. Jag säger tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet också. Det är något avsnitt kvar här i hypotetiska hörnan innan vi börjar riva av de klassiska gästavsnitten för säsongen 21-22. Nu säger jag, Adam Johansson, tack för oss, och vad roligt att ni var med och lyssnade på Claes Östmans avsnitt i hypotetiska hörnan.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.